Jesus lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Han använde också en annan liknelse. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i 3 mått mjöl. Till slut blir allting syrat. Allt detta sa Jesus till folket i liknelser, och han talade enbart i liknelser till dem. Under mina år på teologiska högskolan i Stockholm, när jag utbildade mig till pastor, så tror jag att en av de viktigaste kunskaperna som jag fick i det som kallas för homiletik, om konsten att predika. Det är en konst att predika, och en del predikningar kan bli lite konstiga. Så lärde jag mig oerhört mycket på en gudstjänst som vår dåvarande rektor Valborg Linjärde predikade i. Hon berättade att hon för någon tid sedan, då det är några år sedan, hade träffat en god vän, och de skulle äta lunch tillsammans i city. Men det blev ett väldigt plågsamt möte för Valborg Linjärde. För vännen hon mötte under lunchen hade gått igenom så svåra upplevelser. Och jag tolkade det som att vår rektor Valborg var ganska tagen efter lunchen. Men, sa hon senare när hon predikade för oss studenter, när hon hade reflekterat över det här mötet och hon hade funderat på vad det var som ändå bar henne i den svåra stunden, så att hon kunde vara ett stöd till sin vän, så sa hon något som fick mig att häpna och senare känna tacksamhet. Hon sa, och jag tror hon är uppväxt i predikantmiljö också, Valborg Lindgärde. Hon sa att det som gav mig stöd i den stunden, och kanske också i andra stunder av utsatthet, det var alla de predikningar jag har hört i mitt liv. Och då tänker man ju att hon har väl lyssnat till väldigt välformulerade och finlir och djup teologi. Nej, hon sa alla de predikningar jag har hört i mitt liv, både de förfärliga, de mediokra, de genomsnittliga predikningar, och då får ni ju tänka att en rektor på en teologisk högskola får höra ganska mycket, och de få predikningar som hade varit alldeles lysande, briljanta. Alla dessa predikningar tillsammans, sa hon, hade gett henne ett hopp. Alla dessa ord som sas i varje gudstjänst hjälpte henne i den svåra upplevelsen. Och där kan man ju känna en stor vila som predikant. Det är klart att när man i predikoförberedelserna sitter, så vill man ju gärna komma allra helst. Skulle man vilja uppfinna hjulet på nytt och komma med en teologisk insikt som förändrar människors liv. Men det är inte det. Det är kontinuiteten. Det är i trofasthet mot ordet som vi skapar en grund att leva av. Och det kan kännas väldigt avslappnande att få tänka på rektor Valborgs ord. Att det är inte alltid det briljanta, det fantastiska. Utan det är att man kommer söndag efter söndag till kyrkan och kanske får en byggsten i något som man kan leva vidare i. Idag är temat Guds rike är nära. Man kan säga att det handlar om en process. Vi hörde om senapskornet som är det minsta av frön. Att det kan växa vidare och till och med bli något så att fåglarna kan sitta på dess grenar. Men vi hörde också om kvinnan som arbetade in mjölet i surdegen. Surdegen är inte bara något som hör till Södermalm i Stockholm, utan surdegen är en urgammal liknelse som berättar om att Gud kan göra under med det lilla. I det långa loppet så leder processen framåt, och det finns ett oslagbart mål av kraft och styrka. Men idag handlar det mer om vägen än om målet. Karin Boye uttrycker det: nog finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Jag har tänkt mycket på orden från Valborg Lindgärde. Jag har burit de orden med mig, och jag försöker tänka så när jag själv går i gudstjänst, att det finns ord, tankar och toner som tillsammans kan bilda en helhet som gör att man får kraft. Temat för söndagen är, som jag sa, att Guds rike är nära. Och hur nära det är kommer vi återigen att få uppleva på julnatten. Då blir Guds rike synligt i all sin rikedom, i den stora fattigdomen, i krubban, i Betlehem. Guds rike på jorden blir synligt när vi vänder oss mot Gud och mot varandra. Gud kommer till oss oavsett juldekorationer eller grötkok. Gud kommer med sitt ljus och sitt hopp mitt i vår verklighet. Inkarnationens hemlighet, hur Gud kan bli människa, det övergår vårt förstånd, men samtidigt gör det oss till medmänniskor när vi tänker att Gud landar i en människa mitt ibland oss. Gud landar, och det är som om Gud ville göra sig till släkt med oss när han kommer, sannoliken i en gudason, men också i en människa som sina första nätter på jorden ligger i en hö, i en krubba. Och det är som när vår nordiska natt är som mörkast och kallast, han kommer hos Josef och Maria som snart är flyktingar på väg. De födde och de levde långt bort från det vi kallar välfärd och värdighet. Det finns andra som vet mer om vad dessa ord betyder, att leva i utanförskap och på flykt. Det är de människor som vi oroar oss för att vi inte ska kunna bemöta med värdighet. Och det är där vi stänger gränser. Det är de människor som har Maria och Josefs erfarenhet, som kanske också kommer att möta en stängd Öresundsbro. Man kan nästan inte gå förbi vår flyktingpolitik när man talar om Jesus barnet i krubban. Jag känner respekt för politiker som måste ta obekväma beslut. Men obehaget ligger i den rädsla jag tycker mig finna i maktens korridorer. Rädslan för att vi som land inte ska räcka till. Rädslan för att vi inte ska vara tillräckligt bra. Och rädda människor kan vara farliga. Det kan bli en nedåtgående spiral. Och min bön idag är: Gud, förvandla rädslan till nyfikenhet. Jag förstår att det är svårt. Men jag skulle hoppas att jag fann ett hopp i Rosenbad och i regeringen. Var finns det hoppet som bär oss? Var finns det hopp som gör att vi kan göra mer än vi tror? Årets julklapp är en robotdammsugare, och har jag råd så kanske jag köper mig en. Men vad jag istället skulle önska vore årets julklapp, det vore just hopp. Jag skulle vilja lämna ett stort paket med hopp vid Rosenbad till Löfven och Batra och alla andra politiker. Det finns ett allvar. Det finns skäl. Men det finns också ett skäl att inte vara rädd. Personligen kämpar jag med skuggorna från det som händer i vår politiska värld. Jag kan känna mig maktlös, frustrerad när människor av kött och blod görs till objekt som ska registreras. Hellre skulle jag ju önska att de kunde välkomnas istället. Men jag vänder mig till krubban i julnatten. Jag låter julnattens berättelse bli mitt hopp om att vi trots allt kan göra skillnad. Och det är mitt hopp att vi i mötet med det nyfödda barnet i all dess inramning av herdar och änglar och våra julklappar och våra jultraditioner så finns det ett barn som med sitt späda skrik berättar om att Gud har gjort allting nytt och Gud har gjort skillnad när han lät ett barn födas hos en ung flyktingfamilj. Ibland när vi strävar, när vi längtar och funderar, gör det någon skillnad det jag gör? Skulle vi stanna i resignationen skulle inte så mycket hoppfullt växa och utvecklas. Men i bönen, i väntan, så händer det något. Det tar tid för degarna att jäsa. Det tar tid för träden att växa. Men vi ser att det sker en förvandling. Jag har djup respekt för alla dessa bönemänniskor som tänker processinriktat. De ber om lång hållbarhet i den kristna församlingen. Jag funderar mycket på alla dessa som har bett i våra frikyrkor. Alla de som bad kanske utan att se resultat. Jag tänker på de som bad om demokrati och frihet. Jag tänker på de som bad om internationell rättvisa i slutet på 1800-talet. Själva formulerade de säkert inte sina bönämnen på det sättet. Men konsekvensen av deras bön, det var en kyrka som sträckte sig långt utanför våra bygder och länder. Deras bön förvandlades i en hållbar sjukvård. Deras bön förvandlades i människor som fick lära sig demokrati och rättvisa i missionshusets årsmöten. Människor som senare blev politiker och var med och grundade vår svenska välfärd. Jag tänker på dessa unga mandolinspelande ungdomar som gick vidare och blev proffsmusiker en del. Varför? Jo, för att det fanns människor som trodde, som hade hopp och som bad. Tro, hopp och bön till Rosenbad. Det finns en kraft i djupet. Det finns en kraft i dagens liknelser. Jag läste i en kommentar. Ursäkta mig. Jag har så mycket att säga idag så det går åt så mycket vatten. Men ni kanske också skulle behöva lite vatten. Det finns en kraft i dagens liknelser. Och skulle man baka idag efter det recept som kvinnan i dagens evangelietext använde, de tre måtten, då skulle man få en deg så stor att man skulle vara tvungen att använda ett badkar. Och det finns naturligtvis en retorik i liknelsen. Det är att man tror på det omöjliga och det växer. Och tron på det omöjliga följer vi i Jesu fotspår. Fiskar och bröd från en liten kille räcker till en stor, stor grupp människor. Men det finns också en kraft av godhet och möjlighet i vårt svenska samhälle. Vi människor kan förändra mer än vi tror. Inom oss finns det väldiga krafter som kan bryta upp från det destruktiva och gå mot det möjliga. Guds rike finns där i det som växer mitt i vår vardag. Guds rike finns inom oss helt nära, bara ett andetag borta och en tanke bort. Jag tänker på kvinnorna i trappuppgången som ringde på hos sina grannar och sa: ska ni inte hänga med ner på gården och hjälpa till att skruva på sängben till det nya flyktingmottagandet? Där är Guds rike synligt för mig. Så avslutningsvis, jag är tacksam för den utbildning jag har fått. Och jag är tacksam för att predikan ska inte vara en retorisk, välformulerad monolog. Predikan ska vara som vårt liv är, en dialog där orden får växa och förvandlas. Så får ordet leva söndag efter söndag. Och kanske är det så att 2-3 ord ur min predikan, kanske en mening ur en psalm, ett citat i en sång, allt bildar en helhet för just denna söndagen. Och så läggs den mosaiken till en annan bit i den stora mosaiken som genomsyras av Kristi kärlek. Återigen, både till politiker och gudstjänstfirande vill jag säga: det börjar i det lilla, och med tiden kan stora under ske. Gud, låt mig växa stilla som ett träd i skogen, och gör mig i det lilla för det stora mogen. Amen.